Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Idag ska vi träffa Nahid Persson, född i Iran, som är en svensk dokumentärregissör och kom till Sverige i början på 80-talet som flykting efter iranska revolutionen. Nahid sommarpratade även 2010. Hon har skrivit boken Alltid i mitt hjärta som handlar om hennes 17-åriga bror som mitt under revolutionen avrättades av regimen. Och hennes mest kända dokumentärfilmer är Prostitution bakom slöjan, Fyra fruar och en man, Drottningen och jag och nu senast Anders, jag och hans 23 kvinnor. Välkommen Nahid Persson till Jag är modig-podden.
Tack så mycket.
Så otroligt spännande att få träffa dig.
Tack.
Den här podden heter ju Jag är modig och mod kan ju vara så väldigt mycket. Men när jag har gjort research på dig och hört talas om dig så har ju du varit med om otroligt modiga saker i ditt liv väldigt tidigt.
Mm. Ja, jag vet inte om man kan kalla det för modig, för det var en situation som jag befann mig i då. Och då valde jag den vägen. Till exempel när jag blev väldigt intresserad av politik. När jag var bara 17 år gammal och jag ville inte vara en i mängden. Jag ville höra till de som var mer aktiva, som hade något mål. Och det var då som jag träffade, det var en grupp i skolan som jag försökte närma mig till dem, trots att jag fick nej, eller de ville inte ha mig i den gruppen eftersom det var för hemlig grupp. Ja. Men till slut, det är mest min envishet tror jag som gör att jag hamnar i de här situationerna, att jag måste vara modig.
Ja, för du vill förändra.
Ja, precis. För just då när jag var 17 år och såg hur samhället såg ut, det orättvisa som fanns i samhället, ville verkligen förändra. Och då var jag glad att det finns sådana ideologiska grupper som kunde göra det. Och därför var jag tvungen att vara med dem.
Sen hände det ju saker som gjorde att du var tvingad att fly.
Sen den här nyfikenheten bara på att vad är det för grupp som gör vad. Och att ändra på samhället och förändra kanske hela situationen gjorde att jag tillsammans med dem deltog i revolutionen mot shahen 1979 och sen shahen störtade och vi trodde att det här ska bli vår chans att ta över makten, att vänsteraktivister skulle ta över makten. Men tyvärr blev det inte så. Islamisterna tog över makten och då var vi tvungna att jobba hemligt. Och då hade jag gift mig med min man och det här kan jag säga att jag var modig. Jag var, hur gammal var jag? 18 var jag när Min pappa ville inte att jag skulle ut och demonstrera och utsätta mig för fara. Och det var jättejobbigt för mig, för jag vill göra det. Mm. Så jag smög ut när pappa var på jobbet och gjorde det. Och sen kom jag tillbaka innan pappa kom från jobbet. Men till slut höll sig inte, för alla andra i gruppen, inte aktivisterna, var fria att göra vad de vill. De levde till det här dygnet runt nästan, men det kunde inte jag göra. Så tänkte jag, jag kan väl gifta mig med en av mina kamrater. Det jag gjorde att jag frågade min väninna att känner du någon av de här kamraterna som kan gifta sig med mig? Hon sa ja, men jag ska kolla på det, tänka på det här. Och sen kom hon tillbaka därefter och sa jo, jag har hittat en som du kan träffa. Om du vill kan du följa med mig hem.
Ja.
För han kommer hem till oss, sa hon. Och då gick jag tillsammans med min väninna där och sen kom den här mannen. Jag tänkte inte så mycket på den här mannen som min man. Det är bara någon flykt från min pappa. Att ja. Jag kan vara med honom eftersom han är också aktivist. Så då satt vi i vardagsrummet och pratade. Jag och han som heter Timur och min väninna. Och jag sa, ja så här är det. Du har hört att jag vill gifta mig. Och jag vill gifta mig och sen kan jag skilja mig efter att jag har gift mig, efter att jag flyttar hemifrån.
Ja.
För då kan man leva själv, tänkte jag. Så här jag planerade.
Jag planerade som så ung.
Att leva själv sen. Och då sa han, Timur, varför har du så bråttom att skilja dig? Du har inte ens träffat. Men vi var i en annan värld. Det var inte kärlek det handlade om. Det var mitt
mål. Utan det var den här gemenskapen.
Exakt. Jag hade ett mål att jag måste köra det här till 100%. Det som jag tror på.
Ja.
Och då, mitt privatliv, det spelar ingen roll vad som händer med det här. Men sen, det hände att vi blev kära i varandra. Men mina föräldrar ville inte att vi skulle gifta oss. För han var inte i den nivån som de hade tänkt att deras svärson skulle vara. Så, men till slut vann jag efter ett år, gifte vi oss och sen då var jag väldigt fri i det här. Ja. Men tyvärr blev just det var i samma veva som vi var tvungna att leva under ett hemligt liv för att kunna fortsätta med våra aktiviteter.
Mm.
Och sen fick jag en dotter i Iran.
Mm.
Men sen det var då som de grep mina bröder och en av dem blev avrättad och vi var i landsflykt, jag och min man och min dotter i 6 månader, men till slut var vi tvungna att lämna landet till med en liten motorbåt. Det var så liten och det var tänkt att lämna från Iran till Dubai. Det är en lång resa med en liten motorbåt med ett barn som var sjuk, jättesjuk var hon och hostade, men jag var tvungen att hålla för hennes mun för att hon inte ska, för alla andra var arga på henne, på oss som kanske sätter dem i fara med att vi låter på, man ska vara tyst i det här färden.
Ja. Sen har ju den här modigheten egentligen fortsatt även sen du kom till Sverige. Mm. Du flyttade till Sverige, lärde dig ett språk väldigt snabbt. Och sedermera skilde du dig.
Ja, det var, det kan jag säga, det var modigt att jag skilde mig, för att då hade vi 2 barn tillsammans. Vi var väldigt kära när vi var tillsammans, när vi var bägge 2 aktivister och hade barn tillsammans. Så vi hade väldigt bra förhållande. Men sen när vi flyttade till Sverige så hade vi inte det här gemenskapen, som gemensamma ämnet som var politik. Det fanns inte. Vi kämpade inte för det som vi hade tänkt från början längre. Vi behövde inte göra det. Så när vi kom till Sverige så hade vi inget gemensamt.
Nej.
Och jag kände inte igen den här personen. Och han kände inte igen mig. På något sätt blev det tungt mellan oss.
Ja.
Och det gjorde att det fanns inte något kvar mellan oss. Och sen det var jag mitt beslut att skilja mig. Ja, det var en ganska svår tid i mitt liv, måste jag säga. För att jag kommer från en stor familj, kärleksfull familj. Och sen helt plötsligt hamnade jag i ett nytt land med ny kultur, nytt språk, nya utmaningar. Allting, seder och vanor som jag inte var van med. Och sen skilde jag mig och de flesta av mina, våra gemensamma vänner tog avstånd från mig eftersom det var mitt beslut.
Ja.
Varför gör en kvinna en sån sak när hon har två barn?
Mm.
Och då blev jag ganska ensam. Mm.
Hur gamla var dina barn då?
Då min dotter var 4 och min son var 2 när vi skildes. Det blev väldigt jobbig tid. Och sen kom jag in på universitet och jag skulle läsa datavetenskapliga linje. Och jag började där. Men det gick inte eftersom barnen var små och man måste lämna dem på dagis. Och skolan började där och sen hann jag inte studera på kvällen.
Nej.
Så jag slutade med det här och läste mikrobiologi istället. Mm. Någonting ja. Som jag trodde att det var forskning, men efter att jag var klar med utbildningen så trivdes jag inte med jobbet.
Nej.
Då började jag med film och med radio och sånt.
Ja, och det börjar ju med att du börjar filma på dagis. Eller, man ja. Säger ju inte dagis nu, men man säger förskolan.
Förskolan, ja. Ja, nej, men det var att det där att jobba som labb, på labb. Det var som en stäng, det var som fängelse på något ja. Sätt för mig.
Du kände dig isolerad och ja, kunde inte vara kreativ kanske.
Exakt, ja, det kanske var det. Jag började på en närradio, persisk närradio, och började ideellt jobba där. För att då var mina barn små och sen lånade jag en kamera från studiefrämjande och filmade. Jag ville bara filma mina barn på dagis, sen kom jag på att det här, man kan filma alla.
Så du blev som en skolfotograf fast du filmade?
Ja, något ja, sånt, exakt. Ja. Och, då
och det var så egentligen din karriär inom
det
film
det började.
Började.
Exakt.
Och hur länge blev du kvar i Uppsala sen?
Sen började jag för att lära mig, för att jag tänkte att jag kan göra bättre riktiga dokumentärfilmer. Ja. Sen gick jag på tv-skolan för att lära mig en sån här digital klippning som jag lärde mig det. Och sen ja, gjorde mina första filmer och det gick till svenska Sverige Television och trodde att det här är min bästa. Det här är bästa film som har gjort. Det var inte det. Det var hemskt när jag tittar på det nu. Det var, men jag var så säker.
Ja, men det är ju som med våra poddar.
Ja.
Det är ju så, först när man lyssnar på de som vi spelade in i början. Då är man ju nybörjare. Och ja. Sen så blir det ju bättre och bättre för varje gång man ja. Har gjort en ny.
Nej, men det är det som är bra, att man tror att man är bra.
Ja.
Och det är som, för jag var så förvånad när Sveriges Television inte ville visa den här filmen som jag visade, som var så fantastisk.
Ja, ja.
Men jag förstår det nu. Men det som gjorde att jag fortsatte, att jag var, just att trodde på mig själv, även om jag var väldigt, en väldigt blyg tjej när jag var liten och tonårig, och även senare i livet också. Så ändå det här envisheten, att drivandet som finns i mig, som gjorde att jag inte gav upp någon gång.
Mm. Det är fantastiskt, för att du har ju som sagt gjort ett flertal omtalade dokumentärfilmer. Och vilken var det du gjorde först som
blev omtalad?
Ja.
Min första egentligen dokumentärfilm som jag själv tycker väldigt mycket om är, handlar inte om Iran. Det heter I livets slutskede, som jag filmade på ett hospice i Uppsala.
Ja.
Jag följde 4 patienter i sista tiden i livet.
Ja.
Och under filmens gång dog alla. Det var bara jag vet inte, 3 veckor eller 4 veckor som jag filmade. Och det var väldigt vacker.
Ja,
hur de... Det var inte sorglig hela tiden.
Nej, utan det var
just att en av dem var så glad att för att hennes största önskan var att bli skådespelare.
Ja.
Och hon hade inte upplevt det. Ja. Och nu äntligen sa hon, är det någon som vill ha mig i sin film? Men sen, den film som blev mest omtalad var när jag till slut kunde åka tillbaka till Iran efter 17 år i exil och filmade prostitution bakom slöjan.
Ja.
Och då hade jag jobbat på Mosaik, det var ett program som heter Mosaik på Sveriges
Television. Ja, det känner jag till,
Jag jobbade som reporter innan, men åkte till Iran och sen kom jag tillbaka med material som var väldigt starkt. Jag trodde inte heller själv att det skulle bli en så stor film som det blev. Eftersom jag hade satsat allting själv. Jag hade inte fått pengar eller bidrag från någonstans för att göra den här filmen. Filmen var nästan klippt och klart när jag presenterade för Sveriges Television. Regimen i Iran har försökt alltid att lägga locket på vad som försiggår i Iran. Och att det inte finns prostitution. Och det som var ganska väldigt, väldigt intressant är att det dubbelmoralen som visar man i den här filmen är att samtidigt som det förbjuder att ha sex utan att vara gifta så köpte de själva sex av de här prostituerade kvinnorna. Med bara att läsa en mening ur Koranen så blev de man hustru på stunden.
Ja.
Det var fruktansvärt att se allt det här.
Det måste ju ha varit en farlig resa för dig.
Ja, den var jättefarlig för att men det som var bra är att jag bildade en bubbla runt omkring mig och tänkte inte på farorna som var runt omkring. Jag hade ett mål. Jag ska göra den här filmen. Vi hade tillstånd och vi visade när polisen stoppade oss.
Ja.
Men de visste inte vad det var för film vi
gjorde. Grunden var till
Men en farlig, det var ett ställe när jag filmade utanför med min kamera på stativ och sen kommer polisen mot mig. Och jag filmar fortfarande poliserna och det får man inte göra. Nej. Eftersom displayen var stängd så märkte de inte. Men det var ju väldigt farligt att jag gjorde det. Men sen stannade de och väntade de på att ta med mig till stationen för att kolla vad jag egentligen filmat. Då var jag rädd. Då var jag riktigt rädd. Men de hade ingen bil själva, de två poliserna. Tog en taxi till polisstationen. Men då gömde jag alla mina band. För männen kan inte röra en kvinna.
Nej.
Det var det var tur. Då kunde jag ta ut allting och lägga mellan säten. Filmerna. Och då kunde jag slippa.
Så du klarade
mig där? Ja, jag klarade mig där.
Och gjorde du den här fyra fruar och en man efter då?
Innan det visade, vi höll på att klippa prostitution bakom slöja, jag och min klippare.
Ja.
Som jag kom på den här nya filmen, fyra fruar och en man. Och då tänkte jag att hur ska jag göra om den här filmen visas? Och visste jag att jag inte kunde åka tillbaka till Iran. Och därför åkte jag snabbt innan filmen
var klar. Och hur hittade du en man som ville ställa upp?
Min pappa. Jag ringde pappa var värre än mig när det gäller att köra utan att tänka på farorna.
Nej.
Så jag ringde bara till pappa och sa att pappa, känner du någon familj som består av en man och flera fruar? Och han sa, nej men ring mig om en timme så ska jag se vad jag kan göra för dig.
Ja.
Och sen när jag ringde tillbaka så sa han, köp biljet och kom till Iran nu.
Oj.
Och då åkte jag till Iran och filmade direkt. Filmade i 3 veckor. Men grejen var att prostitution bakom slöja skulle visas på en filmfestival. Och då var jag tvungen att åka tillbaka till Sverige.
Ja.
Så jag skickade min dotter sen efter ett tag. Och min dotter filmade där och vi hade telefonkontakt varje dag. Och
hur gammal var din dotter då?
Då var hon 20 år. Nej, 22 tror jag.
Ja, hon var också modig.
Hon säger inte det själv. Hon är väldigt modig. Men sen när hon hade filmat ganska länge så ringde hon till mig och grät i telefonen.
Ja.
Det var, hon hade hållit det här inom sig ganska länge. Men
rädslan
hon hade,
kanske?
Inte rädslan. Hon filmade, det var i en by hon filmade.
Ja.
Det här fyra fruar och en man. Och mannen försökte...
Nej.
Jag flörtade med henne och det var jobbigt för henne att vara mamma till Lags, att göra filmen klar, för hon visste hur viktigt det var den här filmen för mig. Och sen att stanna kvar ändå och filma.
Och utsätta sig liksom.
Ja, det var en sån krock för henne som inte var, inte förstod koden hade. Men min dotter, det var jobbigt för henne. Mm. Så hon bara grät, är du säker att du inte kan komma till Iran mamma? Är det farligt för dig? Tänkte jag, vad kan det hända? Jag åker till dem. Och då tog jag med mig min svenska man då.
Ja, för då hade du gift om dig.
Ja, precis. Ja. Då var jag gift och hade en dotter som är 8 år, som var 8 år då, Nathalie. Så åkte vi till Iran med rädsla förstås. Jag visste att det var farligt att göra det, men jag tänkte, 50% finns chans att på grund av att jag blev känd i hela världen med filmen Prostitution bakom slöja, att de inte avrättar mig. Det visste jag att de inte skulle göra. Men kanske kommer jag att sitta i fängelse. Mm. Så jag åkte dit, men då stoppade de mig i passkontrollen.
Ja.
Och jag satt i husarrest i 2 månader i Iran då, grund av filmen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och hur kändes det? Var du fruktansvärt rädd?
Jag var jätterädd. Efter 2 veckor så tog jag flyget och åkte till svenska ambassaden i Teheran.
Mm.
Och stannade kvar där. Bodde där på ambassaden i 2 månader.
Ja. För att det var, och sen kunde du åka hem?
Ja, med många förhör. Många fruktansvärda förhör. Som tog kanske 5-6 timmar. De började med att hota mig med avrättning. Det första de gjorde på intervjun. Och sen, eftersom du vet, jag var på ambassaden och sen tvingade jag ambassadpersonalen att ta tag i det här.
Mm.
Så den här filmen är svensk film som jag har gjort. Det är ett ansvar på något sätt.
Ja. Ja.
Men det var så fruktansvärt. Jag var rädd för allt och alla.
Och sen hade du din dotter och din man. Och hade de åkt hem då? Eller var de kvar?
Min man åkte efter 2 veckor. För meningen var att vi skulle stanna bara 2 veckor.
Ja.
Och min äldsta dotter och min man åkte tillbaka efter 2 veckor. Ja. Och sen samtidigt som jag hade inte sagt till min dotter Nathalie som var 8 år gammal.
Nej.
Att jag satt i huset där. Och hon tyckte att varför kommer du inte hem, mamma?
Ja.
Och jag sa att mormor är så sjuk, jag måste stanna hos mormor.
Mm.
Och till mamma sa jag att ja, men det är okej att jag stannar kvar. Faktiskt. Så jag var tvungen att spela för dem. För att de
för
inte ska
inte
bli ledsna.
Runt omkring.
Ja, precis. Du vet, det var en jättehemsk situation.
Mm. Mm. Och efter det har du inte varit tillbaka? Eller?
Nej.
Nej.
Nej. Nej, för att de sa att om du kan gärna komma tillbaka till Iran om du inte gör någon film om Iran.
Mm.
Och då har jag gjort flera filmer om Iran. Så det är helt...
Ja. Och sen så är det ju också den här filmen Drottningen och jag. Där du då träffade Faradiba. Och då var det ju egentligen en person som inte hade samma ideal som du hade när du var ung.
Nej, precis. Vi var i som 2 olika världar.
Ja.
Jag, den arbetarklass, det var bondetjej eller vad kan man säga. Jag kom från en liten by som heter Sarvestan. Med föräldrar som arbetade jättehårt för att försörja oss barn. Samtidigt som man såg på tv hur de levde sina liv i guld och i, du vet, så mycket lyx.
Mm.
Som till exempel Faradiba kunde bara ta flyget till Paris för att äta lunch.
Ja.
Du vet, det är sånt självklart att det är helt olika världar. Och det var just en av anledningarna att vi gjorde revolution mot dem. Att klyftorna var så pass stora.
Ja.
Men sen när jag skulle göra den filmen, att anledningen att jag gjorde filmen Drottningen och jag blev intresserad var när jag satt i husarrest och under förhören så stämplade de mig att jag är royalist, att jag är anhängare.
Ja.
Och då satt jag och tänkte att vi kämpade ju mot dem. Hur kan de kalla mig för royalist? Så när jag kom tillbaka till Sverige så funderade jag, jag måste hitta de här, vilka var det som gjorde revolutionen mot.
Ja.
Och det var då som jag...
Och då träffade du mer människan för
att... Ja, precis.
Ja.
Men om det handlar om mod, just att våga ta det här steget, att kontakta henne. Det var ju ganska jobbigt det också, för vi stod ju för två helt olika värderingar överhuvudtaget. Och just att jag var helt att göra det här, det var modigt tycker jag.
Verkligen.
Om man tänker så.
Verkligen. Även om det inte var något farligt.
Nej.
Så är det ju ändå, finns det ju väldigt mycket känslor bakom.
Ja, mentalt var det ganska jobbigt. För att jag visste vad mina gamla eller mina vänner som var vänster aktivister fortfarande, vad de skulle säga om det här eller hur den här filmen skulle kunna användas emot oss allihopa från regimens sida.
Ja.
Så det var ganska, det tog så lång tid och just hur man mådde att träffa någon som man hade kämpat emot någon dag. Och sitta och vänta i hennes lägenhet. Att möta henne. Första mötet var ganska jobbigt.
Ja. Hur blev du behandlad utav?
Nej, med respekt.
Ja.
För hon visste inte riktigt, och jag hade inte talat om att jag var en vänsteraktivist. Hon hade sett mina två tidigare filmer, plus Kom bakom slöjan, Fyra fruar och en man. Så hon respekterade mig på det sättet. Det är därför hon tog emot mig med öppna armar. Och hon var alltid mån om iranier som jobbar med kultur. För hon var väldigt intresserad när hon var drottning i Iran. Så det gick bra tills någon i Sverige hade skickat översättning på en intervju som jag hade gjort med en tidning. Om att jag hade sagt att Shahen var diktator och sen att jag var aktivist, att det var en av dem som hade deltagit i revolutionen. Och då satte hon stopp på filmningen och sa att du behöver inte filma mer.
Men du kunde ju genomföra, så det blev ju en film.
Ja, efter några månader så jag klippte en trailer och skickade till henne. Jag åkte till Paris också och så hon fick se trailer och då gillade hon det. Hon sa att du kan komma tillbaka. Så fortsatte jag filma. Efter ett tag blev jag och hon kom väldigt nära varandra under filmningen. Kanske efter ett år eller mer.
Så ni filmade så länge?
Ja. Jag minns inte riktigt hur mycket vi filmade. Ett år tror jag det tog. Men sen när jag träffade henne, när jag skulle visa filmen för henne i Paris, i hennes lägenhet första gången, så hade hon bjudit några vänner. Och då var det Shah-anhängare runt omkring. Som när jag satt på filmen, alla satt och tittade på filmen, men det enda som satt kvar sen var Farah. För de andra tyckte inte om.
Tyckte de inte?
Nej, för filmen. Men då sa Farah att du vet, i filmen väldigt försiktigt sa hon till mig. I filmen säger du minst 10 gånger att Shah var diktator. Kan inte du ta bort ett par stycken?
Ja.
Så det var ganska milt av henne. Men jag och Farah kom hem till Lidingö till mitt hus.
Är det så?
Ja. Jo, där filmen var, för en gång visade jag filmen i Paris för henne.
Ja.
Men sen hade vi en filmning kvar, flera filmningar med henne. Hon skulle till Egypten och andra ställen. Så vi filmade vidare till slut. Filmen, vi klippte klart filmen och sen bjöd jag henne till hem till mig. Så kom hon. Och det var ganska intressant för att då var mina föräldrar hemma hos mig. De hade kommit från Iran. Och satt hemma hos mig och deras sätt var intressant. För en vecka innan Farah skulle komma, eller några dagar innan Farah skulle komma, så sa jag till mina föräldrar att hon ska komma. Pappa sa nej, jag vill inte träffa en diktatorsfru. Jag stannar inte här, jag åker till din bror. Okej. okej. Okay. Då åkte han till min bror. Och mamma bara ville välja klänning, vilken klänning ja. Hon skulle ha för att möta ja. Förra.
Ja.
Men sen, det så intressant var också att samma dag som förra skulle komma så ringer pappa till mig och säger att vill du komma och hämta mig? För han var väldigt
nyfiken. Han var nyfiken. Ja, precis.
Och sen satte på sig sin snyggaste kostym. Och de ja. Möttes, det var så vackert när de möttes. Särskilt min mamma och förra.
Ja.
För min mamma hade fått flera stråk efter att allting som hon hade varit med ja. Om sina barn. En som blev avrättad, flera som var på flykt.
Ja.
Så hon hade fått flera stråk och halvförlamad. Och hon ja. Satt bara i kökssoffan och förra kom. Och förra gick till henne och de satt tillsammans ja. Och tittade bara på varandra. Mm. Höll varandra i handen och sådär tryckte.
Ja.
Det var så vackert. Jag ja. Fick inte filma för pappa eftersom nej. Mamma och pappa bodde i Iran.
Alltså du är ju en kreativ person som du kommer på idéer.
Mm.
Vad du ska filma och du är nyfiken på olika saker. Om man tänker så här framåt i tiden och drömmar, vad drömmer du om att göra?
Nej, men jag drömmer sällan om vad jag ska göra, jag gör det.
Så. Du bara gör det. Eller får du en idé sådär?
Jag får en idé, jag får många idéer. Ja. De kolliderar med varandra och till slut blir jag tokig och jag inte gör någonting. Så här var det i flera år
ja.
Att jag inte filmade. Men ja, jag tänker inte så att vad som ska hända om 10 år eller vad jag vill göra.
Utan det kommer till dig?
Och ja, sen det så... gör det. Men jag drömmer om ett fritt Iran.
Ja.
Det är det som jag verkligen vill. Och jag skulle gärna vilja kunna bidra med någonting ja. Så att det går fortare.
Ja. Och att vara framgångsrik då? Vad är det att vara framgångsrik för dig?
Ja, inte vet jag. Att de filmer som det är nu med min senaste film, Anders Jag och hans 23 andra kvinnor. Att det kommer till användning. Att ja. Folk känner igen sig. För mig är det publiken mycket, mycket viktigare ja. Än framgångsrik på ett annat, att få priser.
Mm.
Det här är ett pris som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Att folk tittar på det och mejlar till mig och skickar ja. Till mig och känner igen sig.
Ja.
Och jag har kanske tryckt på en punkt som går hem till de flesta människor.
Ja.
Vilket den här filmen visar sig att göra. Och jag får otroliga, fantastiska uppskattningar. Och också att många som är i min situation.
Mm.
Som är fortfarande i den situationen. Och att den här filmen har bidragit att de har avslutat en dålig relation. Ja. En destruktiv relation.
Ja. Den här filmen då, Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Det är väldigt aktuellt med tanke på det här med sociala medier och datingappar. Det är ju så att idag så kan man ju liksom leva lite sådär att man har flera relationer för att man inte träffas liksom fysiskt.
Mm. Ändå är ensamheten väldigt, väldigt stort.
Eller hur?
Det är det som är ganska sorgligt att man är ensam, man är törstig efter kärlek.
Ja.
Man vill ha närhet och någon som man vaknar med ibland. Eller ja. Kan vara tillsammans resa eller så. Men tyvärr blir det här väldigt, det missbrukas väldigt ja. Mycket.
Mm. Och där känner ju jag då, nu har ju du, de andra filmerna handlar ju om någonting som är utanför dig själv.
Ja. Jag blottar mig
helt och hållet. Ja, du blottar dig.
Ja.
Och jag har ju sett filmen och det var det som fick mig att ta kontakt med dig. För att jag är så otroligt imponerad att du vågade visa dig så naket.
Men vad har man att förlora egentligen?
Nej.
För att jag har märkt att vissa känner sig väldigt obekväma när de har sett den här filmen. Särskilt män. Känner sig, men är det inte det mest naturligare att man behöver kärlek, man
ja.
Behöver närhet
ja.
Och det är så många ute som är ensamma som helst, som försöker, som söker någon partner men misslyckas hela tiden och vad är det som, varför ska man dölja en sån sak?
Ja.
Vad är fel med att söka? Det var någon som sa att är du så desperat att du söker kärlek på nätet?
Men det är ju väldigt vanligt att man gör idag.
Ja, men varför ska man kalla någon som vill ha närhet och kärlek för desperat?
Nej.
Det är helt fel.
Ja, det är det.
Jag tycker, vågar man inte förändra sitt eget liv, det lilla kärlekslivet, så hur ska man våga överhuvudtaget
leva? Ja, man ska ju, det är ju så att det är ju också modigt att våga ta in en kärlek i sitt liv. Speciellt om man har levt kanske själv. Jag vet inte hur länge du levde själv.
Så fort jag skilde mig. Jag är en sån människa som trodde alltid. Jag är uppfostrad så också att har man någon så är man lycklig.
Ja.
Har man inte det, stackars den här personen. Det är så jag har hört under hela mitt liv. Nästan från alla. Och det var det som jag strävade efter. Att ha en partner.
Ja.
Och jag sökte utan att vara skämmas eller utan att vara rädd eller så. Så jag sökte någon man som jag kunde dela mitt liv med. Men en efter en misslyckades, eftersom jag tror ju äldre man blir, desto kravet blir större.
Ja,
för jag skulle inte ta in vem som helst i mitt liv. Det måste vara Anders som har lurat mig otroligt mycket som kunde komma in. För då var jag ändå 57 år gammal. Ja. Det var bara förra året det här hände.
Ja,
men jag tycker inte det är något fel överhuvudtaget.
Absolut inte. Alltså jag tycker att det är fantastiskt. Jag har ju då träffat en man också sent i livet. Jag har varit gift tidigare och var själv i många år. Och vågade träffa en ny man. Och det är ju fantastiskt när man träffar en person som man verkligen älskar och man har roligt ihop med och man kan uppleva saker tillsammans med. Det är, liksom, det är ju en gåva. Och försöker,
grattis!
Tack! Och sen är det ju också så här, försöker man inte, det är ju som att vågar man inte fråga så får man ju inget svar.
Nej, precis. Men nu har jag inte försökt på ett år efter filmen. Inte för att, jag har inte känt för att ha någon partner överhuvudtaget. Men det har inte hänt någonting heller.
Nej.
Så är det. Jag är glad att jag inte har känt efter att ha någon partner. För nej, det har inte hänt. Jag tror att de flesta män har också blivit lite skraja för mig.
Jag vill ändå att de ska hamna i en film.
Jag tror när jag ser de här gamla bekanta på Willys eller så de bara går runt och inte möta mig.
Men sen så tror jag också att det finns män som tycker att du är väldigt spännande och modig.
Ja, många vågar inte för att de tror att du vet att det som jag har märkt under tiden som jag dejtade män är att så fort de ser en självständig kvinna som är modig, som är som tar för sig, som inte sitter och väntar på de här signalerna från männen. Men är självständig. De kan inte ta det. De vill ha en kvinna som är beroende av dem. Och det har jag märkt i deras sätt att prata, även om de har varit framgångsrika män, måste hävda sig för att komma i samma nivå. Och för dem att de materiella sakerna verkar vara väldigt viktigt.
Ja. Men tror du inte att det är en generationsfråga också? Tror du inte att
den
yngre mannen ser nog på de yngre starka kvinnorna på ett
annat sätt? Ja, men det är de som flörtar med mig. Ja, det har du rätt i.
Ja, ja, intressant. Vi brukar också prata lite grann om motgångar och man kan väl säga att din senaste film är väl både en framgång och en motgång?
Ja, väldigt många motgångar.
Ja.
Framgång vet jag inte vad det kan vara för mig som framgång. Den filmen har jag gjort för andra kvinnor.
Ja.
För att andra kvinnor inte ska hamna i samma situation som jag hamnade. För det är inte roligt.
Nej.
Det är ingen kul situation att hamna i. Och motgångarna finns fortfarande. Så jag mår dålig av att se filmen överhuvudtaget. Mm. Mm. För att se mig i en bild när jag kysser honom.
Ja.
Då var det okej eftersom jag var
ja.
Kär.
Ja,
jag ville det. Mm. Men sen när man med facit i hand hur mycket han lurade mig.
Mm.
Det är då som jag tycker det är absolut en motgång. Ja. Så jag vill bara sudda bort.
Ja. Det blir ju, du har ju blivit väldigt sårad.
Mm. Mm. Jo, men det har jag blivit. Filmen räddade mig på något sätt att jag blev starkare.
Ja.
Och jag lärde mig att inte lita på människor överhuvudtaget. Att inte vara så blåögt att utgå från dig själv. Bara för att jag är ärlig. Eller de som jag har träffat. Eller min omgivning är ärlig. Betyder inte att alla är
det. Alla är det tillbaka nu. Hur har du under den här tiden, för jag förstår ju att det har ju varit jobbigt, alltså mentalt. Har du valt att liksom gå och prata med någon eller sådär och få stöd?
Ja, absolut. Jag gick hos en fantastisk kurator jag hade ganska länge. Eftersom, du vet, efter filmen Min stulna revolution som jag gjorde 2013.
Ja.
Under tiden jag blev utbränd. Mm. Det var både en jättesvår film. Mm. Inte bara filmen, det hände massa saker. Filmen handlade om mina vänner som satt i fängelse och min bror som blev avrättad.
Ja.
Och det var väldigt att återigen sörja något som jag inte hade gjort det för 28 år sedan. Men sen skilde jag mig under samma veva. Sen kom jag i klimakteriet med stora saker.
Ja, verkligen.
Och det var mycket på en gång att jag, då blev jag utbränd.
Mm.
Och då gick jag hos en kurator och det fortsatte jag med att gå. Och inte någon terapeut, för jag har inte den här, orkar inte sitta och lyssna på de som vill gräva i barndomen.
Nej,
och så.
Nej. Så den ni här, försökte hitta liksom
samtalsterapeut kunde man säga. Hon var fantastisk, hjälpte mig med det här också.
Ja, ja.
Så jag behövde vägledning. Jag tokig som jag har blivit kär i en människa som är så konstig.
Ja.
Så det hjälpte mig väldigt mycket.
Hur tar du hand om dig annars då, om man tittar på hälsa och sådär? Tränar du?
Ja, jag går på gymmet minst 3 gånger i veckan.
Ja.
Och jag promenerar väldigt mycket. Jag går
du ser ju väldigt trimmad ut.
Och sen äter jag mycket hälsosamt mat.
Ja.
Mm. Väldigt.
Lagar du mycket mat?
Just nu när jag är ensam, jag lagar mat, men jag lagar kanske på måndag och sen äter jag 3-2 mat.
Nu har vi ju pratat om det här med kärlek och relationer, men om man tittar på relationer överhuvudtaget, det här med vänner och barnen, och hur mycket betyder relationer för dig?
Väldigt mycket. Du vet, när jag inte träffar folk dör jag.
Ja.
Min känsla, jag får panik och känna mig ensam.
Mm.
Och då jag har tur att jag har mina barn och barnbarn. 3 barnbarn.
Jag har 3 barnbarn också.
4 på väg snart. Och sen har
bor de här i Stockholm också?
En bor i Uppsala, en på Lidingö och sen har jag en till på Söder.
Ja.
Ja, men det är fantastiskt att ha dem. Och sen väldigt bra vänner.
Ja, vänner.
Inte många, jag väljer att inte ha så många. Jag tar dem med pinset.
Ja, men vänner blir ju också med åren, så är det ju så. Man kan ju ha många vänner under livet, men det är ändå så att det finns de här speciella som man är lite djupare med.
Ja precis. Mm.
Och de ska man vara rädd om.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, nej, men det är bra.
Mm.
Livet är härligt just nu.
Ja, nej, du har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker ju att du är ännu mer modig nu när vi har när vi har haft det här samtalet. Om våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig.
Mm.
Har du någon hemsida eller var kommer man i kontakt med dig?
Ja, och jag har en hemsida som jag inte har kollat på i 8 år tror jag. Men på Facebook.
På Facebook. Ja.
Mm.
Nahid Persson. Ja,
ja,
precis. För att som sagt, du har ju gjort väldigt många intressanta dokumentärfilmer och den här boken också. Tack så jättemycket.
Men tack för att du
gästade i våran podd.
Tack så mycket.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.